Jag står alltså här vid Sandlunden i Larsmo och lokalhistoriska arkivet och får säga hej till Carl Johan Fagerud.
Hej, hej.
Och Bernt Bark.
Ja, hej.
Och det är alltså från det här Larsmo hembygdsförening från historiska sektionen och ni har spännande tider på gång. Imorgon är det den 13 februari. Och det här datumet, det är viktigt för kanske många Larsmobor. Berätta vad det handlar om egentligen.
Ja, det handlar ju om vinterkriget och de svåra dagarna på Summa, Lähdeavsnittet. Där ryssarna bröt igenom Mannheimlinjen och det finska försvaret. Och där råkar Larsmoborna, Öjaborna och Kronobyborna vara. Pedersöriborna också var där. Och det blev häftiga strider och den 13 februari 1940 så den här Korsun, alltså den boplats som de bodde i, de här soldaterna, så som Larsmo Öjaborna bodde och Kronobyborna, så dit flydde då en grupp av soldater och försökte liksom försvara sig inifrån Korsun. Men det lyckades inte, utan Korsun sprängdes av ryssarna och det blev alla inklämda där. Och av dem var 13 Larsmobor, så att det var en katastrof för Larsmo den dagen.
Det var alltså 13 februari 1940 och den här Korsun sprängdes då. Berätta lite, varför vill ni uppmärksamma det här?
Ja, och kriget berör ju oss alla, även fast det är långt efteråt. Och vi vill väl kanske hedra minne av alla som var med, både civila och soldaterna. Och den generationen som sedan kom och byggde upp landet efteråt. Nu måste vi förtjäna också en stor heder, för att det var ganska kämpigt efter kriget också. Och det var svåra tider. Och det vill vi lyfta fram och i dessa välmående tider, att man kan tänka tillbaka hur det kan vara. Att måste försvara sitt fosterland och sitt hem och sin familj.
Lisa Korsun har jag förstått att den här Larsmo Öjabatteriets Korsun hette då. Men berätta, det är kanske en del av oss som behöver fräscha upp minnet. Vad är egentligen en Korsun alltså?
En Korsun fanns längs med hela frontlinjen, Mannheimlinjen, och det är egentligen bostäder för soldaterna att bo i, övernatta i och befinna sig i. Många bodde i Korsun och i fortsättningskriget så bodde de under flera år i samma Korsun. Och det var sådana här byggnader då som man grävde ner i marken, och det var mest sandjord och förstärkte med stockar och stocktak också, så sedan ytterligare förstärktes med stenar mot granateld och sådant. Och en Korsun rymde cirka 20 man.
Och det fanns ganska tätt
det
här?
Ja, det fanns ganska tätt. Det var en 4-5 Korsun per kilometer linje. Och sedan hade man oftast också maskinivärsfästen, och 4 stycken längs varje kilometer. Mm. Så det var ju många soldater som fanns ute där vid linjen som skulle försvara.
Nå, det var alltså 32 män. Man hade tagit skydd där i den här Lisa Korsun. Men berätta, var det liksom mer eller mindre en slump att den blev då sprängd, eller var det helt liksom att ryssarna, det var deras tanke?
Nej, jag tror inte det var någon större tanke att det skulle vara just den Korsun, utan de råkade nog komma där och de sa att där fanns folk som också försvarade sig utifrån. Några hann inte in i Korsun utan flydde då, och några av dem så blev ju förstås träffade av kulor och andra bara sårade och kunde kravla sig därifrån, och några blev kvar förstås i strids i löpgravarna där.
Så vad vet man om hur det gick till när den här Korsun då förstördes?
Inte vet man ju exakt hur det gick till, men som spåren visar, när man återvände till den här platsen 1941 då Finland hade återerövrat Karelen, så såg det ut som att Korsun hade förstörts både från östra sidan och västra sidan med starka sprängladdningar. Så det som blev kvar där inne så dödades förstås av tryckvågen som kom, och så täckte allt sand på sidan om, för det var sandmarker, rasade in, så det blev begravda i sanden där.
Eftersom det här är 80 år sedan så kan vi räkna med att det finns ju nästan ingen som var kvar där i närheten som kan ha sett det här. Att ingen av dem lever, de borde vara 100 år eller så. Men berätta, hembygdsföreningen har tidigare intervjuat sådana som var förstås nära till. Men Karl-Johan Fagerud, din pappa var faktiskt sen en av de som grävde fram de här männen ur den här korsen då i september året efter.
Ja, det stämmer. De låg ju kvar de här offren ett år och 7 månader i den där korsen. Och min far, då han kom in, då han blev liksom inkallad i reserven då för fortsättningskriget, så kom en av grannmammorna till honom, en av dem som hade mist sin son, och sa så här att ifall du har möjlighet, skulle du kunna försöka om det finns möjlighet att liksom få hem de här offren därifrån, så de skulle få en hederlig begravning i Larsmo kyrka. Och han svarade då att jag ska försöka mitt bästa. Och det lyckades.
Pratar han om det här, din pappa?
Nej, han berättade. Han fotograferade. Han hade ju kameran med sig i kriget, så han fotograferade hela det här förloppet och gjorde också dagbok på det här. Och hans dagbok finns faktiskt i oktober i Jakobstads tidning, i flera nummer i Jakobstads tidning, om man har tillgång till arkivet i tidningen, så då kan man läsa precis hur det gick till.
Men vad berättar han då om hur det var att komma när han visste, säkert kände många av de som faktiskt låg begravda där så att säga, och de grävde fram dem? Vad berättar han?
Nåja, han berättade i stort sett det som det här står i där beskrivningarna, att det var ju svårt att identifiera. För att det var ju, flera av dem var ju förstått lemlästade, kroppsdelarna låg ju inte ihop så där, utan de var spridda. För en del var synnerligen bra, men man var ju tvungen, varje soldat skulle bära sin dödsbricka med nummern på. Och den första de grävde ut därifrån, så han var hemma från Karleby och han skrev så här att de hittade dödsbrickan, men det var genomskjuten. Så där. Och det där också av föremål och plånböcker som de hade i sina fickor, så kunde de identifiera dem. Så det var. Och näsdukar, vilken färg på näsduken det var ungefär. Så. För det var ju också i den där gruppen som grävde fram, var det närmaste bekanta som var med liksom, att de kände många av de här gossarna som var där liksom personligen. Så de visste att om det stod till exempel A-hjälpen, så då visste de vem det var.
13 från Larsmo som dog där. Man kan tänka sig att det satte spår i lilla Larsmo ändå. Och det kanske syns ännu idag. Berätta, ni hade ju i måndags ett seminarium om det här, och det blev fullt hus. Det drog massa människor. Berätta.
Ja, det var vänta vid våra förväntningar lite det här. Överträffade våra förväntningar det här stora folksamlingen, men att intresse finns för många att ta del av det här, vår berättelse. Och många berörs ju personligen genom att det går ju genom generationerna det här. Att vi efterlevande så har ju alla haft någon som berörs av kriget. Och just det, sådana här händelser som har skett på det här sättet dramatiskt på nära håll, så är det ju alltid många som är väldigt intresserade av att få veta lite mera kanske. Alla har väl inte möjlighet och tid att forska, ta reda på så noga själv, så vi försöker ju lyfta fram det då genom våra gemensamma krafter.
Vem var det som kom på det seminariet? Vad var det för åldrar? Hur många var det? Ja?
Det var kanske cirka 250 personer i alla åldrar, ska vi nu säga, från mest kanske mellan 30 och uppåt, 30 år och uppåt, så kan man säga att det var besökare.
Och berätta nu då, ni kommer imorgon då att öppna en utställning också här i Larsmo på huvudbiblioteket kring det här. Berätta lite om vad ni kommer att ha där.
Ja, vi kommer ju förstås att hämta lite föremål från krigstiden som finns ju i vår utställning på Bjärgas museet. Och så har vi gjort informations, ska vi säga, planscher som berättar om vinterkrigets olika skeden och varför det blev vinterkrig. Och så beskriver vi förstås det här med det här vart Larsmo öja batteriet, liksom hur livet var för dem, och lite plock ur dagböcker och sådär, hur de upplevde det också. Det är ganska en historia som har fastnat mig i minnet, liksom. Så det var den 12 februari för 80 år sedan, dagen före det här, så var eldgivningen från ryskt håll så otroligt att man beräknar att 400 kanonrör från ryska sidan basar på hela tiden. Och skribenten skriver att ungefär 6000 granater i timmen kom det, som bombarderade dem. Och den som vet hur en sådan granat såg ut, så det är 100 kilo sån här stor grej med sprängämnen. Vi har en sån här också, så att det var inte några små saker inte. Och det lämnar ju spår i naturen efteråt. Det som vi talar just om min far Herman, när han återvände ett och ett halvt år senare och så det här landskapet med gropar och söndersprängda bunkrar, och det var fruktansvärt enligt hans berättelse.
Ja, det skulle jag ännu fråga också. De här 250 som kom då i måndags, vad ville de veta? Var de frågvisa? Ville de prata? Vad var det liksom som intresserade dem?
Ja, det var väldigt intresserade nog och lyssnade vad vi hade att berätta, men tyvärr så hade vi mycket begränsad tid för frågor i och med att vårt föredrag tog mycket ut på tiden. Så. Men att det är ju lokalbefolkningen med som kom, så då får vi ställa frågorna nu efteråt om någon vill komma med på den här utställningen också där vi kommer att vara närvarande. Så får man ställa ytterligare detaljerade frågor om man vill.
Okej, så ni kommer att finnas med på den här utställningen?
Ja, det var ju inte så... Det var ju inte så många som hade tillfälle att fråga, för vi var ju så väldigt pratglada vi. Men att vi såg på ansikten att de nog trivdes, eller att de upplevde situationen som bra, fast inte. Vi hade nog tänkt att de skulle ställa frågor, men både det att vi var pratglada och sedan att det var så jättemånga människor, så det skulle inte ha blivit någonting med någon allmän diskussion, för att ingen ska komma fram med mikrofonen. Ja. Det var så trångt.
No, men utställningen öppnar imorgon och vi ska tacka er så mycket. Vi får säga tack också för det jobb som ni i historiska sektionen gör för att föra det här vidare, för det tycks ju finnas intresse och så vidare. Så. Tack så mycket för intervjun.
Tack.